den som står där.
Men hur sjutton ska vi få ner den?
Vänta, jag måste se att om det finns en låda som du kan se.
Men jag ser det här, farmor.
Va?
Den kan jag ta.
What?
Den, och stoppa den.
I källaren hos min farmor Rut, våren 2019. Vi letar efter en tung, brun läderväska med mässingslås.
Den har varit bra mycket, den här väskan.
I hur många länder har den varit i?
I Tyskland, Estland, Ryssland, tillbaka till Frankrike och tillbaka till Sverige. Varför har man så mycket grejer?
Nej, men farmor, kan du backa nu så går jag in.
Ja, nu backar jag. Nu lyssnar jag.
Bra.
Vi letar bland flyttkartonger och gamla krukor. Väskan ska ha överlevt andra världskriget och arbetsläger nummer 99. Farmor har aldrig tidigare pratat om den. Inte förrän nu.
Här känner jag någonting. Så är det bara en sång som är i huvudet på mig. Jag har nog en koffer i Berlin av Marlene Dietrich. Jag har en väska kvar i Berlin.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin.
P1 dokumentär Bagage från läger 99. Ett program av Moa Lichtenstein.
Alltså det är ju fantastiskt. En förkrigsväska som har hållit igenom så långa resor.
Du ler när du pratar om det.
Ja, men det är så varmt att tänka på det, att ha det. Det är ingenting som jag gråter för, nej.
Fast folk, du var ju ett koncentrationsläger där, ja. Folk dog.
Ja, jag vet. Och det är ju fortfarande, jag kan ju fortfarande prata om det. När det händer någonting. Och min första tanke är alltid, vad skulle jag gjort i lägret? Det är väldigt konstigt alltså att det är så nära. Och nu finns ingen som lever längre. Utom jag. Läcker du med en från där byt?
Ja, vi jobbar en tillsammans. Då får vi samsas.
Okej. Kan vi gå in?
Jag ska bara pressa
boklacken.
Okej.
Okay.
Sen går
jag
vi.
Kan fixa det.
Är
det säkert?
Det är Pesach. Befrielsens helg i april 2019. Jag har firat Pesach i hela mitt liv. Trots att jag inte är religiös eller troende. Det är en lång kväll. Vi i släkten sjunger bönesånger och läser hela Haggadan om judarnas uttåg ur Egypten. Maten vi äter symboliserar olika saker. Vi doppar grönsaker i saltat vatten.
Saltvattnet symboliserar ju tårarna som ganska många av förfäderna grät när de var förslavade.
Vi äter matze, det osyrade brödet, och charosset som står för murbruket. Och så äter vi pepparrot för att komma ihåg lidandet.
De bittra örterna.
I min familj är alla judiska högtider likadana. Vi berättar historier om hur judar överlevt förföljelser. Det har pappa gjort med farmor och farfar och andra judar i flera tusen år. Det som hände för länge sedan ska fortfarande vara närvarande. Det är som ett brev från våra förfäder. Egentligen bryr jag mig inte så mycket om det. Men det som hände min farmor och farfar under förintelsen, det bryr jag mig om. Men den berättelsen har vi aldrig fått höra.
Nej. Det var som att det bara fanns där. Alla visste det och man sa inte någonting.
Min pappa, Paul.
Det bara fanns i luften. Och som man inte frågade om. Och så fick man någon bit här och där av någon, på någon mystisk väg. Liksom. Tror att det var antydningar som kom hela tiden. Liksom. Alltså utrotning av judar och de hade varit med om det.
Hur tänker du att förintelsen har påverkat dig?
Ja, på massa sätt. En grej är ju att det inte finns någon familj eller någon rötter. Så det fanns ingen familj runt omkring som träffades och pratade om hur det var när man var liten. Och så man hade en sommarstuga och åkte till och var tillsammans. Så att det fanns andra vuxna som liksom var viktiga personer. Det var det ju inte. Det fanns inga andra vuxna runt omkring egentligen. Så det var ju, väldigt utlämnat till sig själva, mamma och pappa. Och vi till dem då. Man vill skydda sina barn, så man vill inte tala om hur jävligt det har varit. Jag menar, föräldrar vill inte skada sina barn. Därför berättar de inte om sådana hemskheter. Och barnen vill inte skada sina föräldrar. Och därför så frågar man inte om man tror att det kommer att göra att de kommer bli ledsna.
Hallå! Du vet inte vad som väntar dig.
Vad väntar mig?
Jag måste ju göra allt kors och sådär.
Ja.
Men det gör ingenting, jag kan ju prata ändå. Bla 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 bla.
Farmors kök, Årsta, i södra Stockholm.
Om kriget kommer, har ni sparat lite, något extra vatten eller någon extra mat eller någonting som ni har?
Tycker du att vi ska göra det?
Ja. Vi kan åtminstone ha en kanna om det inte finns vatten till att koka kaffe.
Tänker du på det, liksom, att du egentligen borde ha konserver och sådär?
Ja, för att jag har ju varit där. Jag vet vad det innebär. Vill du bara ha kaffe? Du får en färsk kallbulle sen när den är klar. Och så. Vad var det som man gjorde? Alltså nu är jag så gammal så nu kommer jag inte ihåg längre hur man gör. Så tror jag. Så.
Du flätar liksom tre långa korvar.
Fyra.
Fyra.
Den ska hit. Och den ska hit.
Farmor bakar skalle. Det är ett flätat bröd som smakar ungefär som bulle. Hon är 90 år. Varje fredag går hon upp klockan 6 och sätter degen. Hon lagar gurksoppa, fisk och kakor. Det ska vara 4 rätter på Shabbes när helgen börjar. Och allting måste vara kosher.
Ja, var har jag mitt kokande vatten? Har jag slagit över det här?
Ja, det har du.
Bra. Då måste jag göra samma sak här också.
Det verkar lite omständigt det här.
Vad gör man inte för att få ha kvar sina barnbarn? Alltså vi kan vara helt klara över att ingen av mina barnbarn kommer att vara judar. Även om de är judar. Till att de är födda av judiska mammor eller pappor eller något sånt där. Det planar ut sig. Och det är helt okej. Eftersom inte religionen spelar någon roll. Det enda jag har kunnat göra va? Att vi har judisk tradition här hemma. Men sen tycker jag inte det spelar någon roll för mig. Nej, det spelar ärligt sagt absolut ingen roll för mig.
Men pratade du och farfar om liksom, hur ni skulle föra vidare era berättelser till era barn?
Farfar berättade aldrig. Tyvärr. Jag tror att farfar inte ville påverka barnen med det som han hade upplevt. Han ville inte att barnen skulle må illa. Och jag tyckte att man kunde berätta lite roligt, eller hemskheterna på ett roligare sätt, så att inte barnen skulle må illa. Därför ville jag inte berätta hemska grejer heller. Det är ganska svårt att förstå nu varför ni ska behöva lida för något som vi har upplevt.
Men det kanske är för svårt, den där känslan av att vilja skydda sina barn. Den är väldigt grundad och den är ju sund.
Min mamma, Annika.
Så att det blir liksom som någonting som förs över i nästa generation.
Vad ska du göra, Moa?
Baka
du skallen nu?
Stockholm, mitten av 90-talet. Jag är 4 år och hänger över bunkanten för att nå ner till gästen. Mamma Annika filmar med videokamera. Jag bakar skallet som vi ska äta under Sukkot. Än så länge är jag för liten för att förstå. Men när jag blir större och ställer frågor får jag inte riktigt några svar. När du fick barn, tänkte du någon gång, hur ska jag berätta om förintelsen för mina barn?
Tror inte.
Är inte det lite konstigt?
Ja, kanske. Jag har liksom inte tänkt på det som en issue, utan det var liksom någonting som vi pratade om hela tiden. Så det fanns ju där förstås.
Du tänkte att vi pratade om förintelsen hela tiden?
Ja, typ.
Mm. Kan du komma ihåg något tillfälle när vi har
gjort det? Nej.
Jag har mer legat i luften.
Ja, precis. Just det. Det är underförstått liksom. Mm.
Men pappa, hur skulle jag kunna förstå? Du berättade aldrig någonting och jag vågade aldrig fråga. Vi barn, som verkligen ville veta, fick vända oss till mamma.
Farmor har ju varit på läger. Varit kollo, vad var det där för läger? Så, det minns jag. Det var väldigt oklart för er. Så var det egentligen vad hon pratade om när hon lite här och där slänger ut sig att i lägret hade vi inga smörknivar eller...
Ja, det stora problemet, det fanns inga smörknivar. Nu ska vi lösa detta.
Just det. Nej, men min känsla var att ni på ett sätt uppfattade att det var svårare att prata med pappa, så att det var lättare att vända er till mig.
Vad tänker du om att jag gör det här nu?
Ja, jag tänker att du processar en del av det som har varit din historia. Och det handlar väl både om liksom relationen till det här judiska arvet, det handlar om relationen till farmor och farfar, vad har det betytt och vad har deras historia haft betydelse för dig? Vad är en del av dig? Alltså som någon slags fråga kring identitet.
Det har sagts att den första generationen judar som upplevde förintelsen bara försökte överleva. Den andra bara försöker glömma. Medan den tredje generationen är den som vill komma ihåg. Hej farmor. Du kan väl berätta något? Något som hände innan du kom till Sverige. Kram. Ditt barnbarn, Moa. Jag skriver ett brev till min farmor Rut. Jag vet ju att hon gillar att skriva. För jag känner att jag måste få reda på vad som har hänt. Om jag inte får det, vad ska jag berätta för mina barn om jag får några? Om vad min familj varit med om? Jag tänker att Om någon har svaren på mina frågor så är det väl hon.
Hej Moa. Tänkte skriva kanske en gång i månaden. En del mina minnen. Du kanske kan spara dem för familjen. Fast det är först och främst till dig.
Det kommer 13 brev. Många av dem är på flera sidor med tättskrivna versaler och små teckningar. Farmor skriver om det som att det var ett roligt äventyr. Ibland hinner jag inte ens svara innan det kommer ett nytt.
Kommer du ihåg varför du skrev till mig?
Jo, jag vet varför jag skrev till dig. För jag tänkte att du kommer att bli journalist och du kommer att göra någonting av det. Och binda alltihopa. Så det är en tung grej som ligger på dina axlar.
Ja, det gör det.
Så tänkte jag. Du är ju den enda som har bett mig att skriva. Och jag litar på det. Hej igen Moa. Minns min barndomsmorgon. Sprang vi ut i vår trädgård. Det var fuktigt kallt. Kylan nöp i kinderna.
Farmor skriver om de första ljusa åren i Berlin, i Tyskland. Hon växer upp med mamma Miriam och pappa Paul. Familjen är välbärgad. Pappa Paul äger en fabrik som tillverkar kammar. Hon får en lillebror, Kalle.
Kalle älskade jag stort. Alltid. Hela mitt liv, min stora kärlek. Det var en underbar barndom som du kan förstå, bara för kort. Men du hade ju marscherandet på gatorna och skrikande om att jorden rås. Mamma hade redan förlorat en bror i Berlin. Så han blev skjuten på gatan för att han var jude. Han såg judisk ut. Det märktes att man inte borde stanna kvar.
I ett brev skriver farmor om när hon är 5 år, strax efter att Hitler vunnit makten. Precis innan det är för sent får hennes pappa ett jobb i Estland som delägare hos fabrikör Reich. Familjen flyr över Östersjön.
Så kom uppbrottet. Alla våra ägodelar skulle packas in och skickas iväg till Estland. Vid piren stod båt efter båt. Båten vi skulle åka med var längst borta och minst. Året var 1934.
I Estlands största universitetsstad Tartu flyttar familjen in i en våning med matsal och salonger precis vid järnvägstationen. Mamma Miriam är hemmafru. Direktörsfamiljen lever ett borgerligt liv med hembiträden och moderna apparater.
Vi var de enda, tror jag, som hade telefon i alla fall i vår omgivning. Sen var det en telefonist som fanns i andra änden. Och jag kunde ringa till, komma ut på linjen, prata med en telefonist och fråga henne om hon vet var min mamma är någonstans. Och då ofta så var hon i Café Rococo och spelade bridge med sina kompisar. Och sen kommer jag ihåg, vi hade ju radio, ganska stort åbäke. Jag kunde ju inte de estniska barnvisorna. Men där kunde jag få in Tyskland. Det lärde jag mig.
När farmor fyller 6 hamnar hon i en flickskola för rika barn. På eftermiddagarna dansar hon ballett. Hon har vackra klänningar och rosett i håret. Många av farmors brev handlar om somrarna på landstället i Elva, strax utanför Tartu. Hon lär sig estniska och hittar snabbt kamrater.
Min bästa vän var en flicka som heter Rita. Och vi gick tillsammans första två åren var vi absolut jättetajta. Och sen blev hennes mamma änka och gifte om sig med en nazist. Och då började Rita agitera i hela skolan om att ingen skulle leka med mig. Och jag var jude. Hej Moa, tack för ditt brev.
När vi var tvungna att gå till skolan så var det nog ett söndagsnöje för gatpojkarna att kasta sten på oss. Konstigt nog berättade jag inte om detta hemma. Ville väl inte göra mina föräldrar ledsna och oroliga.
Judahatet når Estland. Rut tvingas lämna flickskolan och placeras i en judisk skola. Familjens hembiträde säger upp sig. Ingen vill umgås med judar. Hemma i lägenheten börjar de vuxna prata med låga röster.
De var i sällskapsrummet då, drack kaffe där, rökte, diskuterade, pratade om världens situation. Vad jag trodde då, det vet jag inte. Men jag vet att det var något hemskt och att man dödade folk. Så pass mycket förstod jag. Mest för de vuxnas tystnad. När de började berätta om sina släktingar och blev tysta i min närvaro, då var det någonting hemskt, naturligtvis.
Extra nyhetsutsändning från TT. England och Tyskland befinner sig sedan klockan 11 i krig med varandra, sedan den tyska regeringen lämnat ett brittiskt ultimatum obesvarat.
Hej farmor. Pratade dina föräldrar något med dig om kriget? Tror du att de var rädda? Jag kan annars tänka mig att det är något av det värsta man kan uppleva som barn. Att ens föräldrar blir oroliga och rädda.
Hej Moa. Nu ska jag försöka svara på dina frågor. Tror inte mina föräldrar pratade med oss om kriget. De försökte skydda oss.
Farmor är 10 år gammal när andra världskriget bryter ut. Över havet från Finland kommer 10 000-tals sovjetiska soldater in i de baltiska länderna.
Och de kom precis som gräshoppor, svärmare av dem. De kom till vårt landställe och stal allt ved som vi hade plockat fram till vintern. Och jag sa till mamma att hon skulle jaga bort dem. Så mamma, jag törs inte, för det är bäst vi går in och låtsas inte om det. De tog med sig allt.
Farmor och hennes familj är tyska medborgare. Det gör dem till potentiella spioner för Nazi-Tyskland och fiender till Sovjetunionen. Röda armén söker igenom kvarter efter kvarter på jakt efter alla som inte har sovjetiska eller estniska pass. En natt, hemma hos farmor, knackade jag på dörren.
Vi var i vår lägenhet och då kom det 2 ryssar och 2 ester. Och sa till mamma och pappa att de skulle skynda sig och packa ihop allt kläder och saker och ting som vi skulle behöva leva på i 2 veckor. Jag minns väldigt, väldigt tydligt att mamma packade in allt sitt kökssilver. Bestick och allt i en väska. Och att jag skulle skynda mig och klä på mig. Och att vi fick följa med och åka nu. Och de var väl ungefär som jag är egentligen. De skulle inte skrämma oss.
Men vad menar du att de är som du och inte vill skrämma?
Som inte berättar för barnen någonting som är ruskigt. Jag tänker att det var ungefär så att de skulle inte skrämma oss.
Det de tror ska bli en 2 veckors utflykt kommer i själva verket att pågå i flera år. Farmor är 11 år och från den stunden är hon en krigsfånge. För Röda armén spelar familjens religion inte någon roll. Deras brott är att de är tyskar. Färden går mot huvudstaden Tallinn och därifrån vidare i polisbilar till ett taggtrådsomgärdat läger i kuststaden Harku. På himlen ser hon de tyska bombplanen. En dag samlas fångarna ihop och förs till tågstationen. Farmor Rut och hennes bror Kalle bär på varsin brun koffert med mässingslås.
Då så packades vi in i ett godsvagn, godståg. Så platsen som vi hade, alltså, det var så pass mycket att man kunde stå och sitta. Men det fanns ingen plats att gå och försöka göra någonting åt sin oro. För man fick helt enkelt behärska oron. Det var bara att följa med.
Men det var aldrig så att ni tänkte att man kunde springa då?
Att man kunde vart skulle man rymma? Det fanns en pojke som försökte rymma med oss. Och han blev skjuten. Jag vet inte, jag tror inte någon tänkte på det att man kunde rymma, för man visste inte vart man skulle rymma. Man kunde inte springa tillbaka till tyska områden, för då visste man med säkerhet att man blev dödad. Och in i Ryssland var det ingen mening med att springa, för dit kom vi ju med tåg. Det värsta minnet för mig, det var ju när vi blev bombade. När tyskarna anföll vårt tåg. Då träffade de ju en av godsvagnarna. Och där var det en familj, en kvinna med en pojke som jag precis hade lekt med eller pratat med. Och en av bomberna träffade pojken. Och då springer mamman och skriker med sin pojke i armen och huvudskålen är av och hela hjärnan hänger ut och hänger ner. Jag var så oförberedd på det. Jag tycker det är ondskans tydlighet. Och det är ju sådana där bilder som man aldrig kan få bort ur minnet.
På den sovjetiska steppen rullar farmors godståg vidare. Tåget kommer fram till Karaganda i dagens Kazakstan. I Sovjetunionen finns hundratals gulagläger, de flesta i Röda arméns tjänst. Beväpnade vakter håller utkik från höga torn.
Hej Moa. Ja, varje morgon skulle vi ställa upp oss i arbetsgruppen. Så räknade kommandanten hur många vi var. Och så var det bara att ge sig iväg för att arbeta på olika åkrar. Kroppsundersökning vid återkomsten. Uppställning igen och räkning. Sen gick man till sin barack och fick någon vattensoppa på kol, självdöda hästar eller liknande. På vintern stickade vi vantar och sockor. Vi hade ett namn. Vi hette läger nummer 99.
Farmor är 12 år. Krigsfångarna bor i enkla baracker utan toalett eller dusch. De sover 4 personer på varje brits. I lägret finns en speciell doft.
Framförallt vägglöss. De luktar på ett alldeles speciellt sätt. Utspött blod. Klart jag kommer ihåg. Jag minns när man lade sig och då började klia. Så man kunde inte sova. Alltså de la sina ägg i sömmarna. Och så fick man ta och dra bort det så gott man kunde. Så gjorde man så här. Så försökte man få bort allt. Och spottade ut. Det gick inte så bra. De levde ju fortfarande.
På dagarna separeras hon från sina föräldrar och sin lillebror Kalle. Dag efter dag skördar de kol på åkrarna och drar grödor som lastdjur. På sommaren kan det bli 40 grader varmt och på vintern 40 grader kallt. Både barn och vuxna får likadana, gråa arbetskläder.
Det enda som fanns i klädesväg, det var täckjackor och täckbyxor.
Hur hade ni täckbyxor och täckjackor på sommaren?
Dygnet runt, året runt. Och de var ganska tunga. Men de var varma på vintern. Och de höll solen borta på sommaren. Jag växte ju upp under tiden. Jag var ju bara en liten flicka när jag kom i lägret. Man började utvecklas. Trosor och behån som fanns ju inte. Jag tog tygbitar och vred dem så här. Och hade dem som BH. Och sen så band man det bak.
Farmor fyller 13, 14, 15 och 16 i lägret. Till födelsedagarna gör de tårtor av det torra rågbrödet blandat med socker och smör. På vintrarna går de i skolan, lär sig ryska och Sovjetunionens historia. Farmor kommer in i puberteten och får bröst och mens.
Alltså, vi har ju varit i lägret så lång tid innan jag fick mens. Och alla våra kläder, de har ju blivit trasor och passade inte längre. Och så tvättade jag de där trasorna i kallt vatten. Vi hade ju bara kallt vatten. Jag tror inte vi hade någon tvål, utan vi tvättade med sand. Gnugade med sand, försökte gnugga saker och ting, grena. Och torkade det under ett lakan så det skulle inte synas. Men jag måste säga, genom svälten så hade vi inte mens så ofta.
Villkoren i läge 99 är svåra. En morgon när farmor vaknar ligger en person död på britsen bredvid. Lössen i lägret bär på tyfus. Många fångar drabbas av dysenteri med blodig avföring. På vintern försvinner människor i snöstormar och på sommaren faller folk ihop på åkrarna av utmattning. Långt ifrån alla överlever.
Och ja, det som jag minns väldigt väl, det är när det var någon som dog, så forslades de bort i gemensam grav med hästvagn eller kärror. Och så tog man de döda och slängde dem på. Jag kommer ihåg dunsen när kropparna dunsade på vagnen.
Så otroligt respektlöst att man tar den avlidna i armar eller ben, armar och ben, och bara slänga.
Jag tror att cirka 1000 personer kom därifrån. Så det var nog ganska många, hälften ungefär, som dog. Men de flesta naturligt död, som blev inte dödade.
Ja, eller naturligt, det var väl att de svalt, eller?
Att de svalt, att vi fick sjukdomar.
Var du aldrig rädd för att dö?
Nej, det trodde jag inte att jag skulle göra. Jag har ju sagt till dig att jag visste att jag klarade mig alltid. Jag var ju ung. Orkade mycket. Rädslan var att någon i familjen skulle dö. När vi blev skilda åt, föräldrarna och vi barn, så tänkte jag, vad skulle hända om Kalle skulle dö? Kalle får inte dö, jag måste klara Kalle genom det här livet. Det tänkte jag väldigt mycket på.
Товарищи, соотечественники и соотечественники, наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия поставила...
Hej, Moa. En dag ropades det ut att kriget var slut. Vi hade en högtalare på väggen som talade om ryska nyheter för oss.
Farmer skriver om maj 1945 när beskedet kommer att Hitler är död och Europa får fred. Hon är 16 år och i sovjetisk radio hör hon Stalins segertal. Men i läger nummer 99, utanför Karaganda, fortsätter livet i fångenskap som vanligt.
Skulle vi bli fria nu? Ingen av oss trodde på det. Att ge sig iväg och fly, det var inget tal om. Mitt i den kirgisiska steppen. Livet gick vidare med fångräkning, arbete etc.
Dagarna går. Det blir höst, vinter, vår och sommar. Det går 2 år. Ingen vet att de lever. Inte ens högkvarteret i Moskva.
Det enda som hände var att de tog bort vaktposterna. Men det var inte tal om att vi skulle få komma därifrån.
Var det så att ni pratade om så här, undrar hur liksom, kommer vi stanna här hela livet? Nej, eller?
Vi pratade aldrig om det. Jag tror att var och en tänkte sitt. Man väntade inte längre, utan det fick bli vad det blev. På något sätt. Vi var väl okända för ledningen i Moskva, helt enkelt. Och de hade ingen aning om oss. Vi var på något sätt åtsidosatta.
Det blir 1947. I 6 år har de varit avskurna från omvärlden. En lägerkommandant kontaktar huvudstaden med en fråga. Hur ska vi göra med människorna i läger 99?
Så de skickade faktiskt en vecka efteråt en kommission från Moskva till oss, till vårt läger. Med höga befäl. Och de tyckte att vi var fel personer på fel ställe. För vi borde inte vara där vi skulle skickas hem. Och då gick det ju ganska fort. De kom på hösten från Moskva. Och vi fick åka redan i januari. Hej Moa. Vi började sändas tillbaka till Europa i olika grupper. Det var en förskräcklig resa och så oerhört sorgligt ankomst i det helt förstörda Berlin. När vi var i Berlin, då letade mamma och pappa efter släktingar om de fanns kvar. Och då fick de ju reda på vad som hade hänt. Alla var borta.
Vart har de tagit vägen då?
Auschwitz.
Farmors farbror Leo, faster Hedvig, morbror Georg, flera av kusinerna Israelski, hela familjen Hirsch. I Berlin finns ingen levande människa kvar. Farmor och hennes familj lämnar det förstörda Tyskland. Mot alla odds har de överlevt. I Sverige finns en rik släkting som sätter barnen på ett flyg till Bromma. Deras tyska pass är prydda med hakkors. I ankomsthallen i Sverige stämplas deras resehandlingar med ett rött J för jude.
Då kom jag ju till Lotte och Max. De var jättelyckliga och kramade om oss och pussade oss och höll på. Och jag är ingen pussgurka. Jag tyckte det var förskräckligt. Främmande människor som dyker på mig. Jag fyllde 18 här. Några dagar senare bara.
Från att ha varit döda för omvärlden hamnar till slut hela familjen, även farmors föräldrar, i Sverige. De börjar ett nytt liv. Farmor lär sig svenska och pluggar till sjuksköterska. Hon träffar Isak, min farfar. Han har kommit ensam till Sverige med de vita bussarna efter att ha överlevt dödsmarschen till förintelselägret Bergen-Belsen. Isak har förlorat ännu fler. Sina föräldrar Shaya och Feigla, syskonen Shaim, Ester, Jadja, morbröder, fastrar, syskonbarn och kusiner. Tillsammans i Sverige bildar farmor Rut och farfar Isak familj och får 4 barn. Farfar bevarar sin historia inom sig som en hemlighet.
Jag tror att det var bra som det var. Riva upp för mycket. Jag tror att han berättade det som han ville berätta. Och resten gömde han inom sig.
Så har de skickat honom tillbaka. Men dog det folk som...
På arbetslivet?
Ja, men i Sosnovis också.
Ja.
Av svält?
Ja, hur då? Inte förstörd man hos.
När min pappa, Paul, är i samma ålder som jag är nu, gör han och hans syskon en intervju med sin pappa. De försöker förstå vad farfar egentligen har varit med om.
Hur känns det?
Hur känns det?
Ja, hur
känns det? Hur känns det? Alltså, känns det? Mm. Men, vi försöker ändå elevera. För vi måste. Vi är skyldiga till våra föräldrar och vi är skyldiga till det judiska folket. Att vi ska kunna komma ut härifrån levande.
Nej, jag tror att jag gick därifrån med samma känsla att jag faktiskt fortfarande inte förstod vad som hade hänt. Liksom. Jag förstod inte. Ändå. Efter det så gav jag upp lite, så det blev ju, nej, det blev rätt tyst omkring det.
Och varför var det jobbigt?
För att det har varit en sorg att inte ha fått, liksom, inte haft samtal med honom, inte fått berättelserna, liksom, inte haft samtalen och kontakten med honom. Mm. Ja, skitsamma, jag går och lider i mitt liv själv då. Mm.
Ni får det se. Den var faktiskt fortfarande snyggt inuti.
Den har
ju
som ett foder.
Farmors vardagsrum. Vi ställer den bruna kofferten på golvet. Där fick allt hon ägde en gång plats. Då, när hon lämnade lägret för 70 år sedan. Väskan är nästan en meter lång. Med mässingslås och metallbeslag.
Men farmor, det måste ju varit otroligt tung.
Ja, men det var det nog säkert. Jag var ganska stark också. Precis som du.
Vad är det här?
Såna här skålar och skedar. Som vi fick äta med, som vi fick ha maten i. Vi hade då vårt metallfat och så hade vi det där, såna här skålar och skedar. Det är väldigt nostalgiskt också att prata om det där som har varit. Det är inte smärtsamt. Jag tycker inte det.
Förra gången så sa du att du var trött på att prata om förintelsen.
Ja, men det här är ju inte förintelsen. Det här är ju mitt liv. Förintelsen är ju faktiskt riktigt dödande. Som du ser så dödade de oss inte.
Men du sa också att det var en pojke som försökte rymma som de sköt.
Ja.
Det är ju att döda någon.
Mm. Det är det. Ja. Även om du tycker att det fanns folk som dog hos oss. Att det var en del av förintelsen. Men jag tycker inte att det var det.
Men det är inte någonting jag tycker. Det var ju så. Du sa ju det själv. Hälften dog. Det är inget tyckande.
Ja, okej. Okay. Du får tycka vad du vill och jag tycker vad jag vill. Tack.
Hej!
Hej!
Ja. Vad snyggt! Ja, vad det passar ihop.
Ja.
Den här och den här. Ja.
Hej! Yes.
Kör då!
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ga'anu.
Precis innan solen har gått ner kommer släkten. Vi sätter oss vid bordet. Det är jag, mamma, pappa, faster Ester, David, farbror Kim, min kusin Micke och så farmor, Rut.
Det känns fantastiskt att ha en så stor familj med tanke på att ha varit döda. Det är hämnden mot ödet.
Det känns som att det är en grej som du har återkommit till, att du tycker att det är härligt att du har en sån stor familj.
Ja, det är helt underbart. Och en stor mängd barnbarn.
Är du glad för att du har kommit till Sverige?
Är jag glad att jag kom till Sverige? Jo, det tror jag. Jag är glad att jag finns överhuvudtaget. Jag tror att jag har haft ett ganska bra liv och trivs bra och gjort mycket roliga saker. Inte bara för mig, utan jag har gjort bra saker för andra också.
Ja, du har ju gjort väldigt mycket bra saker för dina barnbarn.
Ja, det vet jag. Bra. Tack. Men det är väl det som är livet. För mig.
Barnbarnen?
Ja. Alltså kedjan, släktkedjan, det är för mig livet. Och då är jag väldigt nöjd med livet här.
Orkar du med en till?
Ja då.
Tycker du att det är roligt?
Ja. För jag tycker det mesta är roligt. Utom det som är tråkigt. Hej Moa. Det är länge sedan jag skrev till dig. Gamla minnen. När jag vaknade så såg jag mamma som letade efter någon på golvet. Pappa och jag frågade efter vad hon hade tappat.
Det är våren 2018. Farmor skriver om sin pappa som bytte karriär och började jobba med korallhalsband. Hon berättar om sin mamma Miriam som blev psykotisk efter kriget och tog livet av sig senare i Sverige. Det blir det sista brevet. Kommer du ihåg varför du slutade skriva?
Ja, det kan man ju ihåg. Jag orkar inte längre. Det blir inte så bra bokstäver längre. Och jag tänkte, så mycket som jag kommer ihåg, skriver jag till dig. Men nu känns det ganska borta med minnet om just episoder. Mm. För de vill inte komma tillbaka. Och du frågade ju inte någonting mer. Du ställde inga nya frågor.
Vad tänker du om det då?
Att vi hade tröttnat båda två på det här.
Ja. Men när du dör, vad ska jag berätta vidare om allt det här som du har berättat?
Jo, kanske detta. Att livet är så heligt att det ändå blir i även väldigt tråkiga situationer ta livsviljan över handen. Alltså viljan att leva något sånär drägligt. Det finns ju alltid hos alla. Jag tänker att till och med de som har varit i tyska läger, de har den viljan att kunna leva drägligt när man kommer därifrån. På ett bra sätt. Och inte göra det för svart. Framtiden. Det tycker jag att du ska berätta. Livet går vidare. Det kan bli bra, men det behöver inte bara bli tokigt. Kanske just den där känslan att vi finns, vi lever. Det finns en sång på jiddisch. Mir leben ewig. Vi lever alltid. Vad som en folk vill ta livet av oss, så lever vi. Och så känns det alltså jättebra. Familjen som mördades, framförallt Isaks då, att det blir så här många avkomma av honom. Så det tycker jag är jätteroligt.
Kan du sjunga den?
Va? Nej, jag kan inte sjunga. Och jag någonsin kunde sjunga, så kan jag absolut inte nu längre. Rösten håller inte. Mir leben ewig. Mir seinen du, mir leben ewig.
Mir leben ewig, es brennt a Welt. Mir leben ewig, und ein großes Geld. Und läuft's a Pik.
Du har hört Bagage från läge 99. En P1-dokumentär av Moa Lichtenstein. Producent Martin Jönsson. Slutmix Nima Shams. Stockholm, våren 2019. Mir wählen Leben und erleben schlechte Zeiten.